Han låg i Sarajevo.
Ja, och så när vi skulle åka till en plats som gränsar emot Österrike, Ungern. Österrike var. Ungern var ju, jag minns inte, jag tror vi höll ihop det då och en annan, så blev det skillnad från Sarajevo. Ett land som heter Österrike och ett som heter Ungern. Men, och det var på en plats som heter Bled, det minns jag väl. Vackert, fantastiskt där. Och där, det blev parentesen, och jag minns ju att Tito heter han, den är chefen för dem. Ja. Han kom hit och hade rysk. Han hade stor pampa riktigt från Ryssland som skulle gästa. Och då delade de ut flaggor till ungarna. I Bled där alltså. Det var ju ingen stor stad, utan det var liksom ett sommarområde, om man säger så där. Och mitt i det här sommarområdet var det en sjö som med vackert vatten och så där, och väldigt trevligt hela allt. Det var jättegivligt bra som vi var, och jag har en massa kort i ett album från den platsen. Och vi det är ungarna, när de stod och flaggade med kort med en liten papperslapp. Och det som var nästan hemskt samtidigt som var roligt, det var dels jugoslaviska flaggor och dels var det ryska flaggor som de hade. Det låg hundratal och åter hundratal ryska flaggor på backen när ryssarna hade gjort det tåget igenom. Men jag såg inte den där utom den andra flaggorna. Så att det var nog inte så lite nationalism i ungarna det. Redan då på det området.
Men då hade de väl börjat vara lite oense med ryssarna?
Ja, det vet du. Det var ju nästan på en gång där. När Tito, han tog ju hand om han fick ju slåss emot både tyskarna och även emot
Italienarna.
Och det var väldigt mycket folk som stupade. Det var fantastiskt. De hade satt upp tavlor. Det var nästan lite konstigt också. Att de hade tavlor med fotografi. Hur kunde det vara hundratals unga pojkar som hade stupat då, även flickor som hade blivit våldtagna och kastat ner för brant där. För hela den där kusten, ända upp ifrån italienska gränsen och ner till vad heter den gamla, Montenegro tror jag. Det var sån där vansinnigt skarp terräng, branta klippor. Och när vi åkte i bussen där så tröstade han oss med att man kikade ju ner i den underordningskammar där. Och då sa han den där på jugoslaviska, han bla 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 bla, så det är inte ingen av oss förstod. Men då var det en utav vår reseledare som de trodde var tysk, och han var finne, och han höll på att vara lynchad för han var tysk. Så att vi hade väldigt få att förklara för honom, eller förklara för folket att han var inte tysk. Men den berättade det var att en dansk bil hade rasat ner varenda en gick åt, tog hjälp. Så det var ingen förtjänst för Jugoslavien då.
Men vad var det du blev ovän med honom då?
Ja, de var ovänna därför att han gick ut och de samlade sig kring en och skällde att han var tysk.
Jo, men du sa att du, när du började prata om Jugoslavien, sa du att du hade blivit förbannad på reseledaren?
Jo, det var för att inte vi stannade och for in den Nyhamns maskinutrustningen från Nyhamnsfabriken var.
Mm.
Det minns jag. Och jag var dum. Vi var så pass många så vi har kunnat ju ta hand om kommandot tidigare för det var ju mycket Jurundabo som var med i. Ja, så mycket, men det var en hel Jurundabo som var med.
Och ni fick inte se på det?
Vi fick inte se på det. Och en svåger åt mig, Sebastian Jonsson, han jobbade där under den tiden.
Mm.
Och han hade skrivit mycket, men han var så blygsam, han publicerade aldrig det. Och nu är han död och nu är han, min syster är också död, så att nu blir det aldrig någonting.
Ja, det med fabriksstöden, om man tar ett angränsande ämne till det, men den tekniska utvecklingen som har varit. Idag diskuterar man ju mycket om att tekniken håller på att ta över hand och man är rädd för tekniken.
Ja, ja.
Men vad hade ni för syn på den tekniska utvecklingen när ni var unga, 20-talet?
Hör du, då var det ju inte så mycket tekniskt. Så att man såg någon direkt fara, men man märkte vart det var på gång. För du vet, i hos industrin så kokar man ju i de kokarna som vi sa, massa. Och när den vart tillräckligt kokat så tappade de ut det i bingar, sa de. Det var betong, ja. Och titta här, det finns ju dubbelt så långt som, eller ungefär lika långt som från gavel till gavel. Men åtminstone 2,5 gånger så djup som det här är. Och dit tappar de då massa. Där fick den, och sen fyllde de, sen så släppte de på vatten och vattnade den där massan för att få den renare. För den skulle sedan gå på Silleri och där vaskas den och den pekar så upp och ner. Men då öste man massa. Och det var vanligt att det här massaösarna, det var ju, ja, överenergi var ju inte, men de var ju regelkraftiga pojkar och kraftiga karlar allihop. Och de öste den där massan med grepar. Och de hade även skyfflar, men det mest var en massa grep. Och det hände ju att...
Jag skriver på ett papper vad du ska äta för något.
Säg det, vad duktig du är. Jag får inte äta papper än.
Va?
Jag får inte äta papper än.
Nej. Och nu äter du mat.
Okej. Nu är han. Det var ett svinaktigt hårt arbete. Så att en av de första stora framstegen de gjorde inom fackföreningen på Nyhamn, det var för min tid. Det var att de jobbade annat. Jobbade en timme och värdering en timme. Det.
Här uppe
ifall det kom folk. Ja. Och det var ingen märkvärdigt ens utan. Men sedan då under den tiden så såg man ju att utvecklingen gick åt ett annat håll. Därför att då hade de nog så fått ta in en sån massa ösar som de sa. Som en som var lika bred som det här. Och rummet som började, jo, i botten på den där massaösan eller massa den bingen om man säger, så var det ju gick ju en rymmar som man, de öste fick ösa då kanske en meter högt från golvet upp det som låg ovanför, det öppnade han ju liksom ett hål och rasade ner massan, så det gick ju det. Men du vet att och det var surt där nere, så det var tungt. Det fick han göra. Men då tog han bort den där och sen gick den där maskin, han gick så här tror jag. Och så släppte han av, han tog massan så där, och så släppte han av massan. Och då rann den på en rim, och den rim som är likande som de hade öst på förut. Så det var den första tekniska utvecklingen som var det. Mm. Och jag minns ju att...
Då blev de borta, rationaliserade.
Då var de borta, ja. Det var ju klart att det var en ösare.
Men hur behandlade ni det då? Hur såg ni på det då?
Ja.
Var det var bra?
Det var nog delade meningar om det. Men det är klart, den massaösan, åtminstone de yngre, de kraftiga, de var ju förbannat på det där. Det var bättre att vara ledig en timme då, vet du, och arbeta lite hårt. Men det gick inte, utan det blev så där helt enkelt. Och de maskinerna, den första maskinen på nyan, det var väl inte så väldigt genomtänkt, utan det skramlade och ramlade sönt och gick, och det var mycket upp och ner. Så de måste hålla åtminstone ett halvår framöver. Måste de även ha en sån där reservösning för att inte massan skulle ta slut. För massan, det var frågan om att massan skulle flyta jämt därifrån. Och på sileri, där massan silades och kvist och allt sånt där sorterades bort. Den sorterades bort i den märkelsen att massan fick flyta genom en sån stor behållare. Flyta sakta och det sjönk allt sånt där, vet du. Och sen gick den in gick de genom en extra silning för att få bort kvist och sånt där som följde med. Och sen gick den in i pappsalen och där torkades den på torkmaskinen och massa bara. Eller man, vanlig massa. Mm.
Men de här nu som inte fick jobba kvar där med ösningen där, de fick väl annat jobb?
Ja, de fick ju regel annat jobb. Ja.
Det är väl det som är skillnaden på dåtid och nutid, att nu får man inga annat jobb.
Nej, får man inga annat jobb. Så.
Och en annan skillnad är väl kanske också att den tekniska utvinning som kom då var väl mer att man hade en muskelbesparing. Man,
ja.
Man såg till att det inte krävde så mycket mankraft. Ja. Nu tänker maskinen lite mer.
Ja. Hörru du, det finns... Jag brukar gå in i Nyhetsfabriken för lokaliteterna finns ju kvar.
Mm.
Särskilt det här när vi talar om massavingarna, för det har ju bara klädde över massavingarna med ett golv. Och vingarna står ju kvar där.
Så det går att köra igång i driften igen?
Nej,
just det, det är Jugoslavien nästan.
Ja, nej.
Ja, men sen läste jag när det gällde återuppbyggnad med den kemiska fabriken, så läste jag i den här Reinhold Olssons bok då, om Nyhamns fackförening, att fackföreningen och du då spelar en ganska stor roll i den återuppbyggnaden. När det gäller uppvaktningar och kontakter och kontakter med kommunen och så vidare.
Jo, det är klart. Det drev mig hårt. Jag hade kommunalnämndsordförande då.
Mm-hmm.
Och det är klart att man drev det hårt. Jag minns en utav de mest aktiva gamla sossarna. Och jag hade blivit sosse då, och han höll ett tal när årsmötet var slut om att de skulle vara tacksamma, och inte de skulle vara tacksamma för Gud, utan de skulle vara tacksamma att de hade mig som ordförande. Men det är naturligtvis övertygt, det har ju gått för vem som helst som har varit där, om de har jobbat på så. Men kemiska fabriken, det är konstigt det ser ut. Kemiska fabriken för de gamla jobbarna, det blev aldrig vad det skulle önskat att det hade blivit. Och det är exakt samma förteelse som ligger när sågverkarna slutade, de ramlade i kulvet och det blev pappersmassindustri. Det är inte sågen då, utan det är något mellanting. Det skräp det här jämfört med gamla sågverk. Det var ju raka motsatsen arbetsmässigt. Det var ju jobbigare på sågverkarna än det var på, inom cellulosaindustrin. För det var mycket passningsjobb inom massaindustrin. Men inom sågverkarna där fanns det ju inget passningsjobb alls. Ja, det fanns väl en del. Men allt det var något som...
Det är yrkesheden och yrkesstoltheten.
Jag har ju aldrig känt det. Det har jag inte. Men jag vet ju att det var många, väldigt många som...
Man kan ju förstå en stabbläggare som måste stå och passa en maskin.
Ja. Jo, det. Stabbläggare som tog båran och bar. Och att de kunde vara jävligt dumma. Mm. Därför att... och de hade väl med små satungor att göra för all del. För att du vet, när stabbläggaren fick bördan. Så startade han på gångar och då var det ju att om det var det här läget som själva vagnen med virket kom ut i brädgården för att ta sig an utav plankbärarna som de sa. Då var första snabben, det var så här va. Mm. Och sen var det så och så. Tre eller fyra sådana där. Så att ingen skulle... Det har inte gått annars. Det har inte gått och tänka sig att ha en stav. Det här som var så här hög. Det har man ju inte tagit så. Utan då hade de lagt de här plankgångarna. Och det var en sån där 3-9-tums planka eller någonting sånt där som de gick och balanserade på. Jag var till redan så här. Det kunde inte vara något paradgolv där. Och då gällde det att få en jämsvikt för ben och så där. Och det var vissa smågrabbar och stödbrukare gjorde att det var någon del där hade varit dum mot oss. Så gick och ställde oss där och så var det otakt. Och då var det ett jävla liv.
Ja. Men det händer inte mycket olyckor då?
Nej, jag minns inte.
Man kan tänka sig om det har regnat en hel natt och plankan är blöt och slidig.
Ja, det hände väl. Men jag minns ingen olycka som hände. Mm. Men jag var ju där 2 år på ströpojken vill
jag
minnas.
Jag skrev någonstans och kallade de här stabbläggarna för brädgårdarnas packåsnor.
Ja.
Det kan bestämma.
Det kan man ju göra. Men å andra sidan åsnade, det får man ju passa för.
Det. Ja, det är inte den meningen. Nej, inte det. Som Karlsons Krister.
Ja.
Utan det var det, på dem man fick lasta allting och då var de som fick vara bärarna så att säga.
Fick bära.
Och det såg man väl på deras, på ryggen deras sidan också. Och axlarna.
Och det finns ju en del utav de där gubbarna som var gammal. Jag har väl kort, det är svart hela det kortet förstås. Men det är där vi sitter, bärarna sitter och vi får banka oss framför dem där. Det är 10 år eller någonting, och jag minns det. Kommer ihåg det att jag hade fått en sån keps utav en morbror som var 10 år äldre. Så var jag 10 så var han 20 år då. Men kepsen hade jag ju fått. Far var död, vet du. Nej, då var han inte död. Han dog strax efter. Men så han blev stor keps. Jag vet, jag har nästan lätt igen. Kan titta fram ur kepsen. För han gick ju denna hit. Men det var de första kepsarna som började komma då. Förut fanns det inga kepsar ännu, vet du. Utan då var det ju skärmössor och sådana där saker som hade. Men kepstiden, den slog ju igenom väldigt hårt.
Ja, den lever ju än idag.
Ja, då. Ja, jag har en keps. Jag vill gärna ha en keps på mig när jag går ut. Så jag vill inte ha något säkert för.
Jo, men om vi går tillbaka till det här med kemiska fabriken och arbetet inför den. Det som slog mig när jag läste den här boken, Reinhold Olsens bok, det var att jag fick en känsla av att du och fackföreningen var lite grann inne på områden som egentligen hörde till SCA:s arbete.
Ja, ja.
Att ni gjorde saker och ting som egentligen SCA borde ha gjort.
Ja, och det kan nog hända.
Ni beredde marken åt dem och liksom såg till att det här är färdigt, nu kan ni flytta in här.
Ja, och det kan ju vara möjligt. Det gick ju bra på slutet, vet du, när man hade bråkat färdigt och cheferna var nöjd på att bråka också, så att det var inte så mycket tjafs som det var från början. Mm.
Men är inte det en idealisk situation då för ett företag att man har en fackförening som är så mån om sina jobb att de också gör en stor del av det arbete som företaget borde ha gjort?
Jo, men du vet att det fick nog begränsas. Det fick nog begränsas det där, vet du. Så att man fick väl ändå in, ja, ingenjörerna, de sa ju ingenting, utan om man skötte ett avsnitt så fick det vara bra. Men ofta så visste de att bakom det där ligger nog jävelskapet. Om de begär någonting som ska göras och betalningen ska upp eller någonting sånt där. Så att det var både det ena och det andra. Men jag kom väl inte så där hårdhänt ihop med någon utav ingenjörerna. Jo, den här jävla spången världen har berättat om nu. Den har jag väl. Men han åkte ju härifrån med en sabla skjuts. Och hans söder, det vet ju gudarna. En gång fick jag se, han var fotograferad i en av Stockholmstidningarna. Och där stod han då bredbent framför en massa statare och var på det området. Och en gång så var jag i Stockholm och gick efter Kungsgatan. Och då så kom han och så hade han med sig en svartviks S-vik, en stor juniorskärs pojkegubbe som jag trodde sig ha uppfunnit någon sorts klister som skulle vara hållbart. Och det hade den. Jo, jag fick ett brev ifrån honom, så är det. Där han skulle råda oss, för fabriken stod ju under den tid, att vi skulle sätta igång och göra någon sorts massa. Jag minns inte vad produkten skulle bli. Och så minns jag tillade Dunn att Andersson sa han väl alltid, han var artig, så undrar för varför jag vände mig hit. Och då när vi har teknisk utbildad personal och så mycket sånt där, grandråd. Men så, och förklaringen där låg det att de har lärt läsa cellulosa och kan cellulosa och de kan inte tänka att du kan annat än cellulosa. Det var den förklaringen varför han hade vänt sig till oss. Men jag behandlade det kallsinnet, utan jag... Det är ju inte en enskild fackförening som kan göra en sån där sak. Den är skickad till förbundet. Och de läste väl igenom att jag funderade upp och ner och fram och tillbaka. Så jag var visst inte i Stockholm en gång också. Och skulle hjälpa till att fundera i det. Men jag minns inte vad det var för. Det var någon sorts konstigt så massa som vi skulle göra. Så jag minns inte riktigt det. Men det var något som inte fanns som stämde. Mm. Och så minns jag tydligen bara att de tog ett ganska kattsinnigt även inom förbundet. Jag vet ju en av killarna som var med i förbundet som heter Vene Kumbla. Som var även förbundets representant och så ofta var frågan om domstols arbetsdomstolen. Mm-hmm. För den var ju ny då. Så det, jag såg aldrig något mer. Men jag berättade om att han hade mött en, jag mötte honom och en av jobbarna som hade varit på Nyhamn. Och som hade uppfunnit någon sorts konstigt klister. Och hade fått lov utav dåvarande extra ingenjören att klistra det där i kokeri. Alltså för att de skulle se om hållbarheten. Och Ögren hade kommit tillbaks. Han blev fly förbannad. Han frågade om jag var mitt påhitt i den här vandet. Så jag har ingenting med det här att göra. Så. Ja. Och då frågade han vem det var som tog initiativ. Det var en fråga. Det finns ju bevärhavare här och ingenjörer. Och det finns ju förmän. Jag har fan inte lovat någonting. För jag var ingenting att lova bort så. Och det tog han reda på vem det var. Och han fick hör synd om den stackaren. Han fick då skaffa dit en kärra. Han fick inte ens låna en skottkärra på ett öga. Och skyffla bort det där. Och inte ett öre fick han ersättning. Så det stimulerar ju inte till någon aktivitet från hans sida. Men den där tiden med den där misslyckade klistret, det var nog klistret som det var frågan om. Den träffade jag, som jag nyss sa, sällskapet till Kungsgatan. Och då skulle de upp och göra en stor affär. Och då hade han den här Spångenberg bjudit den här killen på. De hade varit på en restaurang och det. Hasselbacken uppe och fått sig någon mat och snabbt, jag förstår. Mm. Men sen sista jag sett såg ut av svången där. Det var den där skylten, när jordbruket eller torp, nej, det kunde vara torp, det var något gods som han liksom skulle basa för. Då hade de skickat vägen från cellulosaindustrin.
Mm. Hur många var det som fick jobb på nya kemiska fabriken?
Det var väl någon 100, över 100 människor, 110, 120 tror jag.
Ja, men det var väl, var det över 200 som jobbade på
fabriken? Ja, det var omkring 200 på slutet. Det 250 så vill jag minnas, 225 eller någonting som det tror jag var högsta talet av jobbarna.
Fick de gå länge och innan driften kom igång på den kemiska fabriken?
Nej.
De fick gå och stämpla länge.
Nej, det var det inte, utan det drog igång av sig själv, vet du. Det var väldigt hasard där från början då. Och de hade olika avdelningar för framställning av olika saker. Gamla rensriavdelningen där. Där jag tänkte säga, det finns en bild i den där boken. Där var det tillverkare om någonting som jag minns inte vad det var. Men sedan var det ofta några kemiska medel då. Det är det än idag. Men det där ingen utan det där kemiska medlen som får någonting att ta fasta på riktigt, utan de kör ett år och så där. Och antingen så lyckas då huvudkontoret i Sundsvall att sälja det där till någon stackare i Frankrike eller England eller någonting så där, som trodde på det där. Men jag har inte sett att något utav de där olika artiklarna som har framställts här, att de har misslyckats här i Sverige och lyckats någon annanstans. Det har varit misslyckat överallt. Någon enstaka grönka har ju kunnat gått förstås, men väldigt stor historia har aldrig blivit. Och det är väl frågan om nu också. För du ser att många tecken tyder på att ett år på fabriken, ett år till, så vet du vad det här är.
Ja. Om vi nu skulle se här. Det var en fråga kvar som jag har på den gamla tiden. Fackföreningstiden. Och det är det med strejkvapnet. Det är stor skillnad på hur man använder strejkvapnet då och nu. Då kunde ni ju gå ut i strejk en gång per år och kanske oftare också.
Ja.
Hur kan det komma att ni hade ju mycket sämre ställt och det var ju stora umbäranden för att och liksom
ja.
Klara uppehället under en strejk?
Ja, det jag vet inte vad jag ska svara på det. Det var väl att storstrejk i egentlig mening, det var det ju inte, utan det var som de småklädstrejkar.
Mm.
De vilda strejker, det vackra uttrycket, de fanns inte heller.
Ja, det kom väl inte förrän efter 28?
Ja, Svartvik var väl en av föregångarna när det gällde vilda strejken, Alex Strandbro och de där, vet du, och den där historien. Men vi hade väl strejk också. Någon gång vi hotade, ja, jag började, jag minns, ja, det tror jag berätta, när jag började 1920, 21 eller 22 vad det kunde vara, då är ju känslan av att det var för att hjälpa mor som jag fick komma in i jobbet. Hon hade ju vi var ju 8 syskon, men vi började växa upp då, så att då, det var väl inte så motigt. Men jag minns inte några strejker direkt, så det oftast, det vet jag, jag strävar ju efter och jobbar också för att det gick ju inte i långa loppet att ena dagen ska de strejka i kokerierna, andra dagen där och upp och ner och fram och tillbaka. Det var ju tjabber överallt, vet du, så att...
Så det var inte så mycket sådana strejker då?
Det var inte så många. Det var
lokala strejker?
Nej.
Men förbundsstrejker var det väl en hel del?
Det var det. Det var... Vi hade väl 3-4 stora strejker på... första åren som jag hade hand om fackföreningen där.
Mm. Och 28 var det ju en stor strejk.
Ja. 29 också. Då, 29. Då var det ju när bolaget klarade av strejken. Och vi fick reduktion överlag, överallt inom massaindustrin. Det var efter strejken 28. 28, då lyckas vi. Men 29, då misslyckas det helt och hållet. Och jag vill minnas att reduktionen var på vissa jobb var uppe i 5-6% och mer och kanske på en del.
Men vad hade ni för ekonomi under de här strejkerna?
Vi hade ju en fackföreningskassa som vi var ganska försiktig med. Det är klart att man gjorde anslag till partiet och sådär. Vi gjorde anslag till kilbomarna. Och så sa vi ju nej åt silenarna och även åt sossarna om vi kunde göra det under den tiden.
Var det stora pengar som ni gav ganska?
Ja, ett par 300 kronor och någonting sånt. Ett par 100 kronor och sådär. Och det var ju alltid sådana rabalder om de där kronorna. Så att,
Jag menar, ni kan ju inte ha, familjerna kan ju inte ha haft det så vidare fett under...
Det hade de inte, så.
När det var strejker, så.
Nej. Jag hade ju 2 barn. Och jag minns att, ja, jag måste bara skratta många gånger efter det. De äldre, Bertan, det är vi än, och flickan också. en, var det en som gick bort hastigt. Men ja, jag kunde måste skratta. Jag sa, om jag sa att jag hade mindre lägenhet än det här inne i rummet där, och så Bert, ska vi vad ska vi leka nu då? Ja, vi leker odare, sa han. Och då satt de på soffan i köket. Och så kom det var ebonden som kom in och var luffare och skulle tigga mat. För du vet, fabriken på Nyhamn, den var fri på ett annat sätt. De körde aldrig ut en lodare som en luffare, eller lodare vad de kallat för. Utan han fick ligga på pannmul på vintertid. Och det var naturligtvis kalas för de stackarna som gick från dörr till dörr. Och då på morgon så rabblade, då delade de upp sig, så man kunde vara 8-10 stycken och 15 ibland. Och då delade de upp sig till olika kåkar och sånt där. Och jag bodde i en av de där storkåkarna som så nära förbindelse med fabriken. Så det var alltid ett par som kom in och fick kaffe på morgonen då. Och det hade men och så lämnade jag pengar, kommer jag ihåg. Jag fick pengar utom fullmakt utav styrelsen och fackföreningen att ge en slant, ge pengar. Det var inte bestämt, utan jag skulle ju förstå att det var begränsat med tillgångar. Så det var väl 2 kronor, 3 kronor, en krona ibland och sådär. Men jag brukar säga, och det var det när jag skrattade åt dem, när Asta kom in då och skulle, om hon fick en slant till en smörgås eller någonting sånt där, så sa Berta, var det bok? Ja, de fick visa fackföreningsboken, vet du. Jo, det hade han med, alltså. Så det minns jag var skojigt. Han kört på livssyster till honom. Hon hade någon bok.
Ja, jag satt och tänkte igår kväll på din fritid. Du var ju så pass mycket aktiv som du var i partiet och fackföreningen, och det var distrikt och det var centralt och alla möjliga nivåer. Det måste ha varit hemskt mycket möten.
Ja, då var det mycket möten.
Varje vecka kanske det var, varje kväll.
Ja, så... Men det gick ju ingen vecka utan att åtminstone var ett par tre möten.
Mm.
Man fick ju bara försöka balansera det där.
Hur hade du tid med att hugga ved och
skotta
snö?
Vi köpte, nu minns jag var den första stora saken som på det området som vi köpte en sån här sågmaskin. Det där man kapade
V-kap.
Och jag minns ju att jag hade den först, och då hade vi långa sladdar också. Så att man kunde koppla den till de olika V-bodarna. Så att jag hade hjälp utav en som heter Karlsson som bodde granne. Stockholms Karlsson, sa de. Och så ett par stycken till som var där och kapade hela lasten där. Och så att ungarna och frugan, och jag fick även hjälpa till att dra in den där ved, så att den kom. Det var den första tekniska utbildningen på det där området. Sedan så vet jag ju att det knöcks ju mycket kol vintertid. Och jag undrar om inte det skedde med ingenjörs goda vilja. För det var ju en del av jävla kokarna som var kallade en gudfader, vet du. Men jag har inte någon minne av att jag vågade dra iväg upp med någon kolsäck. Och det är klart man har kunnat gjort det. Men
jag tänkte på... Ja, när det var så pass mycket möten, var... Familjen måste ju ha kommit i andra hand lite grann.
Det gjorde de ju. Men å andra sidan så lekte ju de också. Och jag minns ju att jag hade fått de knöde och små snattning och inte stor stöld också för all det. Rätt vad det var så stod det en cykel utanför, om man säger fabriken också, inte så där. Så stod han här och dörren ingång här. Och jag ringde, han stod kvar där en vecka. Så då tog jag och ringde polis. Vi hade två poliser i Grunda då. En som heter Jönsson, tjockfrodig herre. Och han sa, hörru du, ha kvar den där cykeln. Satan, sa han, blev ju tokig på den där jävla cykeln vi hade fyllt. Och jag ville ha liksom någon papper på det där. Att jag skulle haka honom. För jag kunde, de var ju kunnat knyta mig. Ja. Men det skedde inte, utan jag fick en där. Och den var den första cykel som mina ungar fick då. Så då körde de med den där ändå. Men vem som hade knyckt den från början och ställt den där, det vet du vad det är. Det var att jag hade uppklarat. Och det var aldrig någon efterfrågan om den heller. Men jag var ju rädd att utan vidare använda den. Med hänsyn till att det var många som skulle med glädje se mig hängd för cykelstöld.
Ja. Nu kan vi komma in lite på det lokala partiarbetet. Som var på den tiden. När vi är inne då lite grann på familjen och den sidan. Hur såg ni på kvinnan? Kvinnans roll i politiken och allt det här arbetet?
Ja, kvinnoklubbarna har ju varit aktiva. Men å andra sidan så tror jag väl att Det är betydligt hetare idag än det var på den tiden för kvinnor. Och det är ju anmärkningsvärt också. Därför vi hade ju med många mycket duktiga kvinnor som jobbade politiskt inom kvinnoklubbarna och även på andra områden.
Men det var väl sällan de fanns med i arbetarkommunens styrelse?
Ja, ytterst sällan. Det hände väl den enda gången, men och det var nog inte alltid det berodde på motvilja från kararnas sida, utan det var nog minst lika ofta som det var en falsk blygsamhet eller någonting sånt där från de olika kvinnorna vi hade. Jag minns en, med Hulda Skoglund, hon levde en dag. Hon valdes in i riksdagen när Per Albins valet var. Du kan kanske tala om det där.
Kosackvalet.
Ja, vi tog majoritet, den största majoritet som jag har haft någon gång. Och kommunisterna reducerades. Ja, det var sedan vi hade blivit sossar. Och men den enda kvinna som kom med, och som kom med i Per Albins valet, som den så kallas, det var Hulda Skoglund, som bodde på Essvik. Och gift med en som heter Arthur, och han fick ju cancer och dog väl när han var 45-40 år. Du vet, den tiden så var det inte mycket om och män om det var cancer eller så och så. Läkarna kunde inte göra att det gått någonting, och det kan det väl i stort sett inte göra idag heller. Så att, men hon kom med i riksdagen och satt där i 4 år. Och det var väl lite missnöje med henne på vissa sätt. För att när valet på nytt kom, alltså 40, då kan jag till och med ta årtalna. Det var 1948, ja. Då så gjorde jag fackföreningarna nominerat att jag skulle ställa upp på det, och jag hade ju ingenting emot det. Men jag visste ju att det blev en ganska hård karamell när det gäller tanten som sitter där.